I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Någonting som går framåt i alla fall.
Han rullar, jag rullar. Ja. Vi är tillbaka. Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Förlåt att det inte var någon podd förra veckan. Jag var och jagade björn. Men nu är vi tillbaka. Och med mig har jag som vanligt Patrik Sällman.
Hej Kalle.
Podden kommer ut Patrik Sällan.
Ja, jag kontaktade ju dig och hörde om det var du som brottades med björnar där i alla fall. Men det var det tydligen inte.
Ja, jag brottades på ganska långt avstånd med min 308. Så det gick vägen. Men skit i det. Hör du, hur är det med dig Patrik?
Ja, det är lite blandat så är det faktiskt.
Du höll på att trampa i hundskit alldeles nyss.
Ja, just morgonen här var lite kaotisk faktiskt. Med en del ena hundar som inte kom på inkallning. Och ja, det kulminerade. Vi har ju tre hundar nu. Vi har ju urmodern som är 6 och hennes första dotter som är 3. Och nu har urmodern då, Licko, har vi behållit en tik till i hennes sista kull då.
Men då är det alltså så att den som är 3 år, den som är 13 veckor, de är syskon?
Ja, halvsyskon.
Halvsyskon?
Ja, jajamensan.
Ja, kul.
Och det var inte tanken så från början, men vi klantade oss ju här. Vi skulle ju ha låtit dottern här nu, hon 3-åringen, fått valpar först, så hade vi ju behållit i hennes första kull va.
Just det.
Men vi vet ju inte ens om hon kan få valpar. Så vi, i och med att det var Likos sista, så kände vi det att vi bryter ju linjen där annars va.
Just det.
Så då tog vi en. Men det är så väldigt skönt och man märker det här nu när vi har, ja, det är 2 äldre hundar, vuxna hundar. Alltså vad de tar hand om den här valpen. Det har aldrig varit så lätt att ha valp någon gång alltså. Du vet, de leker med henne, uppfostrar henne, håller pli och allting på henne va.
Gud vad smidigt. Ja,
fast nu när jag stressade här och var lite sen och hundarna inte kom in och så vidare och lite annat krångel, så kommer jag ska sätta mig och ligger i hundbajs där jag under skrivbordet precis där jag ska sitta. Så är det.
Livet på landet.
Ja, men de är, jag ska säga att de är bra alltså. Det är ju det där när det blir, när det är en valp, de är inte lika bra på att hålla sig. De klarar sig på natten. Men om de inte någon har tid med dem på dagen, så kan du ju hamna en liten hög någonstans då. Va? För de, jag tror att du blir så imponerad av dem. För att de fattar ju att de inte ska skita var som helst. Så är det.
Ja.
Och bara på någon vecka efter att de öppnar ögonen så vill de liksom gå på en tidning och lägga där borta, så lägger alla där va. Och sen när man börjar ta ut dem, så alltså när man vaknar på morgonen, så lyfter man ut dem i valphagen. Då gör de ju behoven där ute och liksom det rullar på. Så de är ju nästan rumsrena, alltså nästan av sig själv.
Jag tycker att det är svårt det där, alltså för mig var det mycket lättare att göra rumsrena hundar när jag bodde, så att jag var tvungen att gå koppelpromenader hela tiden. För nu har jag hundgård precis utanför här, så jag stoppar ut dem där och går liksom en motionspromenad varje dag istället. Och det är lite, jag tycker det är lite svårare att få dem rumsrena. Det är som, det sker fler olyckor här hemma sen det blev mitt upplägg.
Ja.
Man har som lite sämre koll på deras toalettbestyr helt enkelt.
Mm.
Så är det. Du, hade du slöjdkurs i helgen eller är du bara glad att se mig?
Jag hade slöjdkurs. Vi hade ju... Alltså jag kände ju...
Så inte glashem alltså?
Jo! Jo, det är jag, Kalle. Men jag hade slöjdkurs i helgen. Och du vet, man är ju rätt trött nu i slutet på säsongen. Sleten, om man säger så. Alltså allmänt sleten. Och efter en i fantastisk säsong. Men det är ju... Många människor, många möten och liksom du vet så här va. Mycket som ska göras och skötas och så också. Och så hade jag tänkt att jag vill prova och glida över lite grann till det här med slöjd, hantverk, friluftsliv lite grann.
Ja.
Jag har ju tänkt på det genom åren att det vore kul att ha bredda åt det hållet lite.
Alltså det startade eget scouterna?
Ja, det kan man säga.
Fast för vuxna?
Ja, eller vuxna med lite äldre barn. Ja. Ungdomar, kanske. Ja. Men då tänkte jag det, att jag gör en som inte blir jättekomplicerad att förbereda så här. Jag vet ju det, jag är ju inte första året jag håller kurser. Så då tänkte jag börja med färskslöjd det här. Bara att lära sig hantera kniv och yxa, slipa dem, bryna dem. Ja. Och grunder i tältteknik och så vidare. Så. Ja, det är nästan lika svårt att få vuxna att sluta med grillpinnetällningstekniken som med barn, får jag säga. Men samtidigt, samtidigt som jag säger så då. Det är viss sanning i det faktiskt. Så måste jag säga att det var otroligt... fantastiskt trevlig dag alltså. Du vet, det börjar ju med regn. Det såg mörkt ut under veckan. Regna som bösen på natten alltså. Blåser. Mycket hårda vindar skulle jag säga att det var. Jag tror inte det var kuling, men... och på morgonen upp, förbereda det sista. Få ut saker och sånt där. Överväga, ska jag sätta upp stora presenningen som tak, 60 kvadratmeter.
Kan det inte vara i växthuset?
Nej, det är plasten inte på än.
Nej.
Väntar in prakt. Jag släppte det till praktikanten kommer här, så ska vi köra det i september. Mm. Den ska ju inte... Det blir ju först nästa säsong. Det hade varit som lektionssal, men i och med att det ska hyras och få ut jord. Och, ja, det är ett ganska stort projekt ändå, även om själva växthusdelen är nästan färdig. Så. Nej, men slöjden där i alla fall... regna, och det fortsatte att regna på morgonen. Jag gick här ute, vet du, i regnet och förberedde och bar ut grejer. Och så tittade jag, men de kommer ju inte när de brukar komma. Så kollar jag, men de skulle ju inte ha välkomstfika de här, utan de skulle bara få en slät kopp kokkaffe på älvspisen. Och då kommer ju de först 10. Och du vet, då hann ju solen börja titta fram. Det blåste ju lite grann, men vi satt liksom lagom i lä där bland fruktträden och bärbuskarna och det här. Och det blev så där bara underbar dag.
Gud vad mysigt.
Ja, det var det. Det var verkligen det. Och det kändes verkligen som att man nådde fram just med det här känslan för det här med slöjden och verktygen och underhålla dem och... Att arbeta i färskt material. Alltså de flesta har ju erfarenheter av sån här slöjd ifrån att de får en torr, hård pinne i slöjden och så kommer raspen fram till slut, va?
Ja,
typ.
Slipmaskin.
Ja, lite så, va? Så att man sitter och täljer i mjuk, färsk björk istället, då.
Vad täljde ni för någonting?
Jag lägger ju in lite grundläggande design och att vi diskuterar det, vad man ska tänka på och sådär. Så att jag tycker, när man har mycket nybörjare, att det är väldigt bra att börja. Det låter lite banalt, men att börja med en smörkniv.
Mm.
Just frågor kring, hur gör man en riktigt bra smörkniv? Vad ska man tänka på? Och sen är det så också just det här att få in grepp. Öva på greppen. Alltså olika sätt att hålla och jobba med kniven. På ett säkert sätt. Och så kan man lära dig liksom hur ådringen i björken går också. Alltså fiberriktningar och sådär. Vilka håll du måste tälja åt och sånt där. Det är precis lagom att få in de här grundgrejerna. Så alltså, smörkniv ska inte underskattas.
Man kan ju heller aldrig ha för många smörknivar.
Nej, precis. Och det är verkligen något som man använder också. Och är kul att göra själv. För att, istället för att sitta och sticka lite strumpor så täljer du lite smörknivar och så kan man ge sig på skeda. Vi började med sked. Han är inte riktigt med design och sånt där, utan jag fokuserade på att få med sliptekniker, för det är samma som när jag har lie. Slå med lie, det är en sak liksom, och det är bra att putta iväg dem åt rätt håll, men när man skickar iväg en nybörjare så ska de kunna ställa in lien och hålla den vass, för då kan de fortsätta att slå hemma. Va? Kan du inte hålla lien vass, då blir det ingenting, va? Och det är ju samma med knivar och yxor och sådana saker då. Och just det här hur slipfaser och sånt ska se ut för att man ska kunna jobba bra. Då man klyver ju inte, ja det gör man också, men väldigt lite. Det mesta man gör när man använder en yxa i slöjd, det är ju att du täljer med den, va. Och då får man tänka lite annorlunda än när man ska spräcka vedklabbar som de flesta gör, eller fälla trä också för den delen.
Lite smalare ägg.
Exakt. Lite, ja precis, mindre vinkel på äggen. Och kanske, ja, därmed lite längre också.
Du, Patrik, jag blir så nyfiken. Vilka människor är det som kommer på slöjdkursen?
Det var roligt att det var en hel del kvinnor. Jag har saknat dem. Det har varit kvinnor på småbrukarkursen i år, men det har varit typ 3 stycken eller så, va?
Utav 12. Alla vet varför det kommer så mycket kvinnor hem till dig, Patrik. Alla vet.
Alla utav
alla förstår.
Nej, jag tror att det är så här att det är ett trevligt ämne och att det är många som vill pröva på det faktiskt också bland.
Och så himla härlig lärare också.
Ja, jag tror att de uppskattade mig också faktiskt. Det gjorde de. Jo, men både mig och Ingmarie. Men det är så här i alla fall att... nu kommer jag ju bort vad jag skulle säga.
Ja, förlåt.
Du frågade vem det är som går där.
Ja.
Inga är ju jätteäldre. Någon som har varit där förut. Och så har det varit på biodlingskurser med. Att de vill komma tillbaka så går de fler kurser då.
Ja.
Men annars, ja, det är jag som börjar bli äldre, så jag säger hyfsat unga, men det var nog 45-åringar, 40-åringar.
Det där är konstigt. För mig, det där är att jag faktiskt tänkt på. Jag blir ju också äldre, tror det eller ej. Och jag, det här, liksom, precis sen jag passerade 40, då har fotbollsspelare börjat se ut som barn. Alltså tidigare så såg de ut som att de var typ så här i min ålder, men nu ser de ut som barn.
Unga män liksom, så här, ja.
Ja. Ja, det är kul. Hörru du, nej men anledningen till att jag frågar vilka som kommer är för att jag tycker att det är så spännande det där med att skaffa sig nya färdigheter och kunskaper.
Mm.
Att det känns som att det är så meningsfullt. Och en grej som jag håller på mycket med i det här med att jag skaffa gård och sånt där är ju att jag ville lära mig en massa nya saker. Jag låg och tänkte igår när jag skulle somna, så tänkte jag så här: vad är det som stoppar mig från att lära mig ett nytt språk?
Mm.
Det finns ju ingenting. Jag får göra vad fan jag vill i mitt liv.
Ja.
Men ändå så tänker jag att de språk jag kan, engelska, svenska och pytte lite franska, det är liksom de språk jag kan.
Mm.
Men man får ju när man vill börja lära sig ett nytt språk.
Mm.
Det vore ju kul att göra det.
Ja, absolut. Eller, ja, nej, jag tycker ju inte det. Men jag sitter och tänker för dig att du ger uttryck för det, så skulle det mycket väl kunna vara det. Jag vill absolut inte lära mig ett nytt språk. Och det beror ju på att jag har så otroligt mycket roliga och viktiga grejer att göra, så att jag hinner inte med allt. Och då vill jag absolut inte prioritera att lära mig ett språk.
Nej.
Jag har ju bättrat på min engelska för 15 år sedan eller någonting sånt där, just för att kunna... med självstudie för att kunna läsa avancerad fackengelska då, va?
Just det.
Skogsträdgårdar och sånt där. Men du, jag
vill säga... Använd inte ordet fack på när du pratar engelska, Patrik.
Nej.
Alltså, det är inte facklitteratur.
Det kan missförstås, men jag pratade ju svenska nu, Kalle.
Ja, det är sant.
Men du, jag skulle vilja säga en sak till när just det där. Jag kom att tänka på det när du frågar vem det är.
Ja.
Jo, men det var två... väninnor, 40, runt 40, 35-45 års åldern, som gjorde någonting roligt tillsammans. Det var en man ungefär samma ålder med 3 småbarn som åkte iväg och gjorde någonting väldigt roligt på på egen hand.
Herregud, och, ja, men du vet, av till honom.
Ja, nej men du gör ju det också, du är ute och jagar och sådär. Och ja, men liksom det som jag har sett på småbrukarkurserna och även på så att par åker och gör någonting tillsammans, en man och en hustru.
Mm.
Och just småbrukarkurserna där har ju varit väldigt bra när det har kommit par. Det liksom ger en typ av dynamik i gruppen och sådär också då. Att man gör det. Istället för att åka liksom på en resa en vecka, 14 dagar, så gör man någonting som följer med en under ett halvår och åker iväg på det där lilla äventyret. Många är ju sådär utav de som går här att de antingen bor de ju på campingen nere i gräsmark. Eller också så har man med sig tält eller taktält eller hängmattor eller någonting sånt där och sover runt om i vid vackra sjöar och stränder och så istället då. Så att ja. Så att det är ju
en typ av nya grejer. Jag tänker liksom att det för oss in lite på ett brev vi har fått från en som heter Anna.
Ja.
Hon har lyssnat på vår podd massa gånger. Hon tycker att den är jättehärlig och så vidare. Och hon bor i ett gammalt gästgiveri. 5000 kvadratmeter tomt. Ett tunnland är det, tror jag.
Ja, det är lite drygt. Det är ju, jag har ju drygt 5000. Så det är ju, hon skriver det med småbruk i Sällmanstil, står det.
Exakt. Mm. Hon har 4 barn, 10-21 år. Jobbar drygt heltid som kommunalchef och datakonsult. Och även deltid i räddningstjänsten.
Ja, det är hon och hennes man som gör de här 3 sakerna.
Ja, exakt. Ja. De har byggt upp ett litet småbruk. De odlar på 800 kvadratmeter, 20-tal hönor, 3 hundar, vaktlar, kaninpar, en ponny, ganska stora förråd, ett hus med nödsystem för både el, värme, vatten, preppade bilar. De ligger bra till inför en katastrof, skriver Anna. Men problemet är att de orkar inte. De är så himla trötta. Alla säger att de måste skala ner. Frågan blir då, hur? Mm. Har ni några bra råd för att skala ner? Patrik pratade om att han har kraschat tidigare. Hur gjorde han då? Det känns jobbigt att asfaltera gården och slakta djuren. Kan inte tänka mig ett liv utan djur och trädgård. Snacka om tomhet, men samtidigt så hinner jag inte och ligger ständigt efter. Det känns man alltid på fel ställe. Kan man på något sätt avveckla, förenkla på ett smart sätt? Har ett bevattningssystem för odlingarna och försökt täckodla, men ligger väldigt långt efter i år.
Mm.
Och jag tänker att svaret på den här frågan, Patrik, kommer väl att bli det här med att skaffa sig färdigheter?
Ja.
Alltså att man behöver liksom inte tänka att man ska bli helt självförsörjande, utan att man kan hålla på och öva sig på de grejerna som man tycker är kul.
Mm.
Så om Anna nu har odlat på 800 kvadratmeter, ja, då kanske hon inte behöver odla på 800 kvadratmeter nästa år, utan kan odla på 100 kvadratmeter nästa år.
Ja, jag... Alltså, man märker ju här att det finns ett beredskapstänk, och det kan jag förstå att de tycker att det är viktigt när man jobbar som kommunchef och sådana saker och datatekniker och så. Därför att då ser man ju sårbarheten, va? Blir medveten om den, och då tänker man, nej, nu måste vi nog göra något där, va?
Mm.
Jag skulle säga så här, i och med att jag... Det här med småbrukandet då, alltså odlandet, smådjuren och så vidare. Vi har ju pratat mycket om det, att det är svårt att försörja sig på det. Det bidrar. Det ger näring och sådana saker, men det är svårt att producera kalorier.
Mm.
Och det är... Man klarar sig ju inte bara på kalorier. Alltså det går inte bara att äta vitt socker, va? Det är ju i princip rena kalorier. Men det är ändå det som är basen. Alltså att du inte svälter. Och jag skulle säga så här. Man kan inte köra slut på sig. Jag har ju provat det en gång. Det var ingen bra. Det är inte det. Det är verkligen ingen bra. Jag är ju, vad ska vi säga. Det blir ju ett eget avsnitt. Man får lyssna på det. Det är ju så. Men jag är ju inte återhämtat mig än efter 20 år helt och hållet. Va?
Nej.
Så är det ju. Och
det är permanent skada.
Ja. Och det
är orolig nu att jag har, Kajsa, min katt, har lagt sig på mitt bröst när jag sitter här lite bakåtlutad. Så jag är rädd att hon hörs in i mikrofonen.
Nej,
men om hon gör
det går bra än så länge. Ja, men nej, men alltså, när man är man sträng och rätt tuff och hållbar, så kan man driva sig väldigt långt, och då går man sönder väldigt mycket, om vi säger så. Ja. Så är det. Och gör inte det. Absolut inte. Och tittar man, sätter man sig ner och hinner tänka efter och tycker det här är viktiga saker, så är det så här att det är lager. Det, jag förmodar när de jobbar så mycket med de här yrkena att de är, och bor där de bor, att de är hyfsat ekonomiskt starka. Satsa på att bygga upp lager utav de här långa förråden med torrvaror som vi har pratat så mycket om, va?
Mm.
Och sen så gör man så med småbrukandet att man gör precis så mycket att det tillför till familjen, att det blir roligt. Och återigen det här, om man har den ekonomiska styrkan. Hon skrev väl, jag tittade på detta också, det var jag som, den här är ju några veckor tillbaka, men jag tyckte det var läge att prata om den igen, för det kommer ju hela tiden och vi pratar ju om det här till och från det. Men har man ekonomin för det, vilket kan också vara, jag tänker på en kvinna som har skrivit förut också, det här med att jobba kontra och sådär, att det är en vits med att arbeta också för att kunna bygga infrastruktur, alltså bevattningssystem, växthus och så vidare, redskap och sånt, va. Skaffa det som du behöver för att göra det. Man måste ju inte skaffa, alltså ibland kan ju lägga det på ett sätt så att man kan skala upp om man vill ha den möjligheten. Så gör man så istället, för man får inte ta knäcken på sig liksom.
Det exempel jag alltid tänker på är där du brukar säga till mig om morötter, att det kostar 150 spänn att köpa 25 kilo morötter.
Ja, det där återkommer du till. Ja, men det är ju så, va.
Och att det blir så himla tydligt då att man behöver inte bli självförsörjande på morötter om man inte tycker att det är kul och har tid med det. Men däremot så kan det vara bra att kunna odla morötter.
Ja, alltså morötter är ju väldigt speciellt. Om man, älskar man morötter så är det ju ingen tvekan, va. Men alltså det, A-vitamin och sånt, det kan du få via vintersquashar och kål och sådana saker. Som är mycket mer lättodlade. Och det innehåller inte jättemycket energi heller, va. Det är lite, inte bland de värsta lyxgrödorna är det inte, men det är lite åt det hållet faktiskt när man tittar på arbetsinsatsen då, va.
Mm.
Så är det.
Men för jag är lite i samma läge som Anna, skulle man kunna säga. Jag har ju liksom spänt bågen otroligt hårt när jag flyttade ut till gården. Har kört. Och jag kan nu liksom tänka tillbaka på typ för 2 år sedan när det var så här viktigt för mig. Och jag skulle stycka alla djur själv och du vet, göra all korv själv och allt det där. Men jag har ju nu på något sätt börjat vandra tillbaka lite och leja bort mer grejer, för att jag känner så här, jag kan stycka men jag behöver inte stycka, och jag kan betala någon 20 kronor kilot för att stycka mina djur och så kommer det helt färdigpackat och så kan jag ha tid att typ ta hand om min familj och det jag har åtagit mig här hemma.
Åka ut och kampa med taktältet och barna vid en fin sjö och bada lite.
Ja, men exakt. Och att det där, det finns liksom ingen självändamål i att göra allt själv hela tiden. Och jag tänker också sådär, som nu har jag haft kossor i 2 år. Vilket ju har varit en, kossor är ju en väldigt mycket större arbetsinsats än till exempel får. För att de är så jävla stora, äter så mycket, dricker så mycket, bajsar så mycket. Så jag känner nog kanske att jag kommer nog inte ha kossor. Jag ska slakta dem strax nu. Eller jag kommer leja bort det också. Men då kommer jag inte skaffa kossor direkt. För att jag typ vill känna lite hur livet känns när man inte har kossor igen. och att, ja, men jag tänker, jag känner liksom ett lugn i att jag har provat att ha det. Så jag kan skaffa det. Och nu kommer vi ha kött i 2 år. Och egentligen, det smartaste vore ju att skaffa nya kalvar nu. För man ska ha dem i 2 år när man slaktar dem. Och då är det väl lax och skaffa nya nu när jag slaktar dem här. Men jag pallar inte det just nu.
Nej.
Så nu blir det liksom ett uppehåll, kanske ett år. Eller så kanske aldrig mer blir kossor. Men och känna ett lugn i det istället för att känna en stress i det är jävligt skönt.
Mm. Nej, men så är det ju. Och djuren och så, de slaktar ju jag, men jag har ju inte lika mycket som du har, och jag har ju mycket smådjur och sånt där. Så, och styckar och sådär. Men det är ju andra saker som jag väljer bort, som jag mycket väl skulle, som är viktiga grejer om man ser ur ett beredskapsperspektiv. Till exempel ta hand om bilarna, va? Reparera, ja. Underhålla bilar och sånt där. Och jag, nu har den här sommaren har det ju varit mycket som har gått under, och bland annat är det ju bakrutan på högerdörren har gått där, va? Så jag tänkte jag ska plocka ner panelen och titta så att det inte är kontakter eller sladdar som är av och så vidare, och ta hem en sån motor om det är den då, va?
Mm.
Men du vet att det blir ju aldrig tid, va, utan det sitter så här plast. Ja, det gör det inte heller. Jag har haft så här att när det regnar så har jag hängt en kartong över, och sen när jag
alltså den är, har den gått sönder nere alltså?
Ja, i nedfällt läge, va.
Jaha, ja.
Det är ju det brukar göra, va. Men liksom, ja. Nej, nu får jag gå tillbaka till det och lägga bort detta med bilarna. Det går inte att hålla på så.
När man liksom kommer på det där, att man tillåter sig själv att tänka så och kommer på att man, då kan du bara köra bilen någonstans, åka hem och göra ditt andra som du måste göra, och sen så är bilen plötsligt klar.
Ja, alltså grejen är ju så här också, att det är ju en ung familj här, relativt ung familj, 2 kilometer längre in efter vägen, som har en jättefin verkstad med en jätteduktig pappa och mekaniker där, va. Och man vill ju egentligen sponsra dem med, så det blir ju så att de kan fortsätta hålla på. Sponsra ska jag inte säga, utan han gör ju ett arbete och jag betalar, men liksom att man ser till att skicka dit jobb, va.
Just det.
Så att de kan göra det, och ja. Så det är ju ytterligare en motivering, för tänk vad bra att ha en man där borta och en verkstad som är igång.
Ja.
Hur värdefullt som helst när man bor ute i glesbygden.
Ja. Ja, men verkligen.
Ja.
Men ska vi liksom försöka konkretisera några tips till Anna? Gör er av med ponnyn. Det är mitt första tips.
Ja, de har ju barn också vad jag förstår, så det kan ju vara att prioritera ponnyn med. Det får man ju avgöra i sin egen kontext och dra ner ännu mer på allt annat. Men jag tyckte vi sa det, just det här att beredskapen, som jag tolkar är väldigt viktig här då, med bilar och allt så där. Mm. Se till, om man drar beredskapen parallellt över ifrån småbrukandet då, så handlar ju det om att producera livsmedel i väldigt stor utsträckning, även om det också handlar om det här att bygga och hantverk och tillverka och laga och hela bredden där, inklusive bilen då egentligen, som jag har valt bort. Så för att ta det här med den allvarliga svälten då, om man vill det, om man bedömer det. Alltså håller man på med småbruk, så tänker man att det kan bli problem med livsmedelsförsörjningen. För det är så långa perspektiv där, va. Annars så behöver du ju bara ha ett litet förstärkt matlager för en vecka, 2 veckor, en månad eller så, va. Köp större lager utav torrvaror och lägg det som en bas och ha en beredskap och utveckla småbrukandets infrastruktur och så vidare. Men gräv inte ner så mycket arbete i och rensa de där morötterna och alltihopa det där, utan kör den biten för att lära dig, ler, underhålla, ha roligt tillsammans. Alltså det är ju någonting som är väldigt roligt och givande, men gör man det för mycket så blir det ju kan bli skitjobbigt då, speciellt om man inte kan släppa det, va. Alltså det blir ju bara jättemisslyckanden, frustration. Ja. Är det mycket?
Ja, men man kan också börja tänka att en del av beredskapen är väl också att må bra själv.
Ja, men precis.
Det är väl kanske nästan den viktigaste beredskapen, att man har, att man känner sig lite stark. För om man känner sig lite stark, då blir man mycket mer kapabel. Och då är man bättre på att ta hand om sin familj och sig själv i händelse av kris.
Ja. För blir man kör man ner sig riktigt ordentligt då, vilket ambitiösa människor som når långt har ju ofta en hyfsad styrka och tuffhet, gör ju att du pyntar dig väldigt hårt, va? Och det är, om det då kommer en kris när man är där, då blir det inte bra, va? Så är det ju.
Nej.
Så att, och överhuvudtaget i, alltså livet är ju inte en dans på rosor, så är det ju. Men man behöver ju inte jobba hårt på att förvärra det liksom.
Nej. Men, ett tips till Anna kan väl vara att liksom, en grej du ska satsa på, Anna, inför nästa år när det gäller din beredskap är att inte känna dig så trött hela tiden.
Nej, men jag skulle också tänka så här, nu, de arbetena som de har nu då, det är ju åtminstone, det ena är ju väldigt karriärarbete. Men det är väl egentligen också lite så långt man kan komma, kanske på den banan också kommunchef då. Men ja, det är ju svårt att jobba deltid som kommunchef också. Men man får ju sätta sig och prata, och beroende på hur åldrar och sånt är i livet och hur viktigt alltså ens egen föreställning om ett bra liv och sådär är, så får man ju sätta sig och göra överväganden då, va? Men just när det gäller småbrukandet där, så är det generella grundtipset. Ha roligt med det, glädje, inte prestationskrav som aldrig, och du vet alltihopa det här, va? För att hur det än är, när du kommer ner på det här manuella, vi ska använda ordet självhushållandet på vissa områden och så vidare, så blir det väldigt dyrt om man tittar på det. Så mycket arbete och så vidare. Det är viktiga kunskaper som tusan om de skulle behövas. Alltså de här basala kunskaperna som de som inte vet så mycket om det tror är så enkelt. Och det är det verkligen inte, va? Att köra den här, vad ska jag säga, högproduktivsekonomin för fullt och sen sätta igång med den lägsta nivån, självhushållning med manuella redskap, och liksom försöka köra den parallellt där, det är, ja, det, du, man gasar för fullt samtidigt som man håller in bromsen på något sätt.
Mm. Och att ha liksom en karriär, då kanske det är det man får hålla på med lite.
Ja, det är ju någonstans så. Och det är ju också så när man har ett sånt jobb, att förhoppningsvis så är det ett väldigt viktigt jobb också då, va? Mm. Så har man det, man har rott i land det, gjort den karriären, har de inkomsten och så vidare, så ta vara på det. Mm. Och sen kör man det andra mer på hobbynivå, och beredskapen får bli att lära sig saker och bygga upp förråd då utav de här basgrejerna då, va? Och infrastruktur som man då troligtvis har råd med också. Så skulle jag vilja säga. Nu blir det mycket om det och lite upprepning, men jag känner jag.
Men jag tycker det var bra. Det är i alla fall någonting som jag tänker på mycket själv. Så tack för det, Patrik.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nästa fråga kommer från Lydia. Hon har gått in slöjdkurs till henne.
Ja, hon var här i helgen. Vad bra att du tog kul. Den, för det hade jag sagt att vi skulle göra.
Hon undrar, hur bygger man den där perfekta, lätta kaninburen så att den håller?
Mm, hon såg ju den.
Ja, no. Har du gjort det?
Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Det är ju så här, jag har ju haft kaniner väldigt länge. Jag började ju med Patricks kaninavel när jag var 12 år och gjorde ett litet företag på låtsas då, men jag hade bokföring och sånt, så jag fick lära, min pappa lärde mig det. Och det här med betesburar, nu, du har väl hört det här med gräsbeteskött och så vidare.
Mm.
Det är ju ett väldigt lätt sätt att utfodra kaniner och kaninkullar med betesburar, så att du bara flyttar dem på en gräsmatta, ta vara på den. Och sen blir det väldigt bra kvalitet på köttet också. Alltså när de äter det de ska äta.
Just det.
Färskt gräs och frukt och bark och sånt som man utfodrar dem extra då. Men då har man ju hållit på med olika mer eller mindre misslyckade projekt med betesburar då, va. Alltså jag gjorde för några år sedan väldigt lättvikt träkonstruktion, men alltså det drog iväg ändå med väderskydd och sådana grejer på då. Och så har jag legat liksom, du vet, så här när man går och lägger sig eller vaknar tidigt och så ligger man ju och ritar upp grejer och konstruerar saker i huvudet. Det gör du också, va?
Ja.
Ja. Gör du det?
Ja, kanske inte på detaljnivå, men absolut. Jag tänker konceptuellt.
Ja, men konceptuellt, mycket konceptuellt. Men sen börjar man ju efterhand fundera på konstruktioner också, så där, hur man ska göra. Man bygger liksom hönshuset i huvudet lite och så, va.
Mm.
Och jag har ju haft idéer. Och så när vi har småbrukarkurserna, så har vi så att när matlaget går iväg och lagar mat över öppen eld med Ingmarie, så kör vi en timme, för det handlar om en timme då, allmänna småbrukarsysslor. Och det kan vara liksom allt möjligt att pröva på. Sätta upp stängsel, köra jordfräs, alltså den stora har ju någon gjort någon gång. Men så var det några då som jag tar så här, vi ska bygga, för jag har skriande behov av burar då, va. Mm. Bygga en sån här bur, och så hämtar jag de här näten och det som jag hade då, för den här ska vara bara i svetsad nät då, va. Och det är ju en sån med, vad är det, 2 mm tråd ungefär. Och jag har ju provat olika storlekar. Jag har haft lite grövre, alltså 50-100 mm som botten, men det blir för stort, tassar och sånt åker igenom när man ska flytta och kaninungar trillar igenom och ja, det är, nej, det är för stort, va. Men i alla fall, då berättade jag lite om mina idéer, och så var det en väldigt duktig kille som heter Björn med där, som har jobbat i plåt och, nej, men allmänt hände, han är maskinist, alltså grävmaskinsförare och sånt där, då man jobbar mycket med bilar och så också då. Och han börjar, när man börjar jobba med det då, den första prototypen liksom, så kommer man ju på saker och sånt där då. Och hans plåtkunskaper kom väldigt väl till hans. För det är ju så, om du har en 2 mm plåt, så är ju den väldigt böjlig, eller hur? Lite sladdrig nästan.
Mm.
Men om du bockar den, säg att du har en meter bred plåt och så bockar du ner 15 cm på varje sida så du får ett U.
Ja.
Helt, och då håller ju den där stora breda plåten som fortfarande är kvar, den håller ju sidled. Det är inte lätt att böja den där, och de som står rakt ner då, plåtbitarna, alltså, de håller ju i böjhållfastheten då, va.
Ja.
Så då får du helt plötsligt en väldigt stabil plåt, och egentligen kan du tänka på samma sätt med näten här då, va?
Mm.
Och det är det vi har utvecklat då, men den första buren då, den växte ju fram liksom så att vi fick böja till nät och så efteråt, och sen har jag fortsatt då 5 på morgonen där och
legat och fnula.
Ja, serieproduktionstänket då när man ska göra 5-6 stycken då. Så att man liksom gör så få moment och så mycket sammanhängande stycken som möjligt och så då. Så det är egentligen 4 bitar. Ett sånt här nät då som ska utgöra botten, gavlarna och taket. Det är 1020 brett. Det är standardmått på dem där. Och maskerna är 25 gånger 50 eller 25 gånger 51 eller någonting sånt där. Ja, men ungefär 1 tum 2 då, alltså 25.
Men ganska stora maskor ändå.
Ja, det är det. De är inte jättesmå, men det är ju för att du också ska gå hyfsat lätt för dem att beta. Det är ju en betesbur, va? Både för kycklingar och kaninkullar då. Ska man ha vuxna sådana djur som vi har, då behöver den vara 80 cm hög. Och det kommer inte vi att göra. Vi kommer att köra de djuren i våra gamla 80 cm burar på bete. Men framförallt kommer de att få stå i sådana traditionella fack då. Så det här är främst för mindre kycklingar när man föder upp dem, och för kaninkullar till avel och till slakt då, va? Så att de ska få bete under betesäsongen. Växa till sig de där. Så då räcker det med 60. Så vi kör med 60 i höjd då. Det får man titta på Jordbruksverket, vilka mått det är till de kaniner eller djur man tänker ha i burarna då, va?
Ja, men det är ganska låg bur.
60 centimeter. Ja, ja, det är lättare för folk och barn och sånt att kliva i och ur den om man vill gå in i till djuren av någon anledning då, va?
Ja, ja, ja. Alltså, för det går att öppna taket.
Ja, precis.
Det är där man tar steg.
Jajamensan. Om vi då tänker oss bottenytan är en rektangel på 2 kvadratmeter. Alltså
ja,
den här bredden 1002, eller 1020, alltså 102 centimeter. Och så gör man den 2 meter lång. Och sen ska det dessutom gå ut nät då, så du kan vika upp dem 90 grader för att ha gavlarna.
Ja.
Och sen i den ena änden ska det dessutom vikas en gång till och bli 15 cm av taket. Och på andra sidan då så ska det gå 1 meter in, alltså halva taket då. Är du med? Så det blir nästan som en ring. Men den klipps av där luckan ska vara, så botten, båda gavlarna går upp och så viker man in taket sen på ena sidan 15 och på andra 1 meter. Då har vi alltså 85 cm kvar tills det är 2 meter tak också. Va? Det är 15 på ena sidan och 1 meter på andra sidan.
Och du har ju tappat mig nu, men jag tycker att lyssnarna fattar kanske.
Ja, ska jag ta en gång till då, Kalle?
Men jag måste bara fråga, ingen som inte fattar. Är den bara av nät?
Jajamensan, det är viktigt.
Och inga pinnar?
Nej, jag stabiliserar den med gluddgad järntråd sen, va? Alltså en 4 mm gluddgad tråd. Gör jag. I de här kanterna då, va?
Jaha.
Som du, när du spänner fast nätet med ringar då sen, så ligger en sån mjukare 4 mm tråd som stabiliserande där också då. Men i alla fall, botten, du har en rulle med nät. Om vi räknar ut hur lång bit vi ska klippa det nu då, så är det ju botten 2 meter.
Mm.
Höjden på gavlarna är ju 60 cm. Mm. Vi ska ju vika upp där då, så det blir ju 60 på ena sidan och 60 på andra. Då är vi uppe i 3,20, va?
Mm.
Och sen viker vi in taket också på ena sidan 15 cm.
Mm.
Är du med?
3,35.
3,35. Och sen på andra sidan på taket viker vi in 1 meter. Då är du uppe i 4,35. Klipper du bort ifrån rullen.
Ja. Du har en lång rektangulär bit som ligger på marken.
Ja, och då kan man egentligen tänka sig så här då. Man kanske gör i praktiken i en annan arbetsordning, men jag tror det är lättare att hänga med nu då. Men då börjar vi ena änden. Så viker vi 15 cm i 90 grader.
Mm.
Sen går vi in 60 cm och viker 90 grader.
Mm.
Då står det ju liksom upp en gavel där på 60 och så går det in 15 cm på taket där. Är du med på just det nu, Kalle?
Ja.
Så går vi bort till andra änden på rullen. Så viker vi in en meter i 90 grader.
Mm, taket.
Ja, och så går vi ner 60 cm och viker in 90 grader med. Så har du botten på 2 meter och så har vi vikit upp två gavlar på 60 cm och 15 på ena sidan och en meter på andra sidan.
Mm.
Exakt. Men vi har ju inga långsidor.
Nej.
Nej, utan då har jag gjort så att jag tar ett mindre nät där faktiskt, för det blir också lite mer stadga i det.
Aha.
Så där har jag ett sånt 25-25 tror jag de är. Med samma grovlek på tråden då, runt 2 mm. Och då ska ju de vara 2 meter långa, eller hur? För så lång är ju buren.
Ja.
Golvet är ju 2 meter. Det du gör då, det är ju det att då vill du ju göra sådana här väck på den med. Så då lägger vi väck med 15 cm mot gavlarna sen. Du tänker att du ställer den här.
Just det. Så du viker runt 15 cm
precis,
på varje gavel.
Precis, så vi behöver göra en som är 2,30 helt enkelt då.
Mm.
Men sen är den ju ofta 1020, de här också då, va? Jag har hittat en annan som jag ska prova med. Men jag vill inte vika in någon mer nät i botten. Därför att då stör jag för möjligheten att beta bra där. Va? Så det får det kosta stabilitet där helt enkelt. Men däremot så vill jag vika in över taket.
Ja.
Och där kör jag de här 15 cm med.
Men då får du klippa lite.
Ja, så då gör jag väggen så tar jag alltså 2,30 lång. Och ja. 75 cm hög.
Ja.
Och då får jag klippa bort små fyrkanter längst i hörnerna där så jag kan vika in 15 cm mot gavlarna.
Det är som att slå in ett stort paket lite där.
Ja, men precis. Och så viker jag ner 15 cm på taket. Och då får jag ju liksom ett hål där när jag har najat ihop alltihopa det här, va?
Ja.
Det finns speciella clips och tänger till det där. Om man inte vill köra med nitråd då. Jag rekommenderar de clipsen. Det är inte jättedyrt när man ändå gör så här fina, rejäla burar. För de här är ju gjorda för att hålla i 10-20 år, va? Det är inga billiga, superbilliga burar i hönsnät om man säger så. Utan de är ju, skyddar ju mot rovdjur och allting och håller och så vidare. Och är galvade och riktigt. Ja,
ja, för de här trådarna, de här näten är lite dyrare eftersom de är så tjocka och svetsade. Och så.
Exakt, exakt. Mm. Men då har vi ju nu då, om vi tittar uppifrån, så har vi ju ett tak där. Vi har vikit in en meter från ena hållet, 15 cm från andra hållet och på långsidan har vi vikit in 15. Så vi har ju ett hål där.
Ja.
Där gör man helt enkelt så att man gör en lucka där utav nät. Och så lägger du den här gluggade 4 mm tråden runt då som en förstärkningsram runt den luckan. Så kan du bara öppna där och gå in.
Jaha.
Men det finns ju inga regnskydd då i och med att det är nät alltihopa. Och jag är ju ute efter den lätta konstruktionen nu då. Jag har ju byggt min ställe själv. Har ingen gammal laggård. Men jag har jäkligt mycket presenningar. Så är det. Och de... Alltså det har blivit så, jag hade såna här riktigt gamla rejäla presenningar från förr. Alltså du vet de här tunga presenningar som knappt går att hantera.
Just det, som är lite mer som så här lastbilsflak.
Ja, precis. Och det ligger faktiskt kvar på en del av de äldsta virkeshögarna där det ligger timmer. Ja, så där va. Men alltså, de håller ju inte hur många decennier som helst de där heller om de ligger ute. Så jag tycker de är så dyra så det går inte att köpa. Så jag köper ju bättre modell av så kallade Japan lättviktspresenningarna då. Va? De lite grövre utav dem. Men de håller inte speciellt bra heller. Och när de då blåser sönder så blåser ju inte hela sönder oftast. Utan det blir bitar utav presenningarna som faktiskt är väldigt intakta. Och då kommer jag alltså att sy som typ ett vindskydd utav dem. Och i den här delen, om vi går tillbaka till buren där vi har vikt upp taket en meter då. Vi har ju luckan på den andra halvan av taket. Är du med på det?
Mm. Mm.
Där kommer jag att ta ett stycke då. Från ena långsidan ner 60 cm upp. En meter brett är det då, så du ska täcka den här ytan, va? Där. 60 cm upp, viker över taket och 60 cm ner på andra sidan. Alltså ett U ja. Egentligen med presenning där. Och sen kommer jag att göra ett stycke för gaven där bak då. Så jag får tre sidor och ett tak. Men bara utav två bitar då, va? Och så gör jag en stark sum där och så kommer jag sätta uljetter i den här. Så jag kan spänna fast den med krokar eller fjädrar eller något, på något sätt då, va? Så väldigt lätt konstruktion, så att barn kan ju gå och det går och jag har tänkt ut handtag också, men jag har inte satt på handtag på den här första prototypen än. Det man får tänka på är att du kan inte hänga bara i nät om det är 10 eller 8-10 kaniner ungar i den här som växer sen, va. Det blir lite tyngd med djuren i, om vi säger så.
Och
så
ja, men exakt.
Vatten och lite foder och hyllor och sådana här saker. Så man behöver ha det, utan då får man helt enkelt förlänga handtaget ner i botten i konstruktionen där, liksom väva in den i nätet och så gör ett handtag med någon trädgårdsslang eller någonting på som man kan lyfta det. Men vi har märkt det när vi vuxna bär den nu i alla fall och burit den med kycklingar och så i sommar här, att alltså den är så lätt så vi kör bara in fingrarna i nätet fast det är rätt mycket fåglar i. Och flyttar hur lätt som helst. Alltså att det är ju,
då lyfter man hela buren, man drar den inte.
Nej, det ska du aldrig göra med djur i. Inte med de maskerna i, utan du måste allt. Annars så...
Ja,
men tänk dig, kycklingar åker ner mellan maskerna och så drar du och så viks den in under nätet. Nej. Finns en nödlösning om man är ensam. Det är att du lyfter ena änden och lyfter ordentligt. Så den bara står på gaven längst bort.
Och vrider
ett flytt i sidled och byter gavel och gör åt andra hållet. Men det bästa är om man är två faktiskt.
Du får fråga, hur gör du med fodervatten då? Hur presenterar du det?
Det har vi...
Ja, foder har de ju, det är ju gräset.
Ja, men du, är det kaniner vill du gärna ha lite hö. I en liten höhäck, och då finns det billiga att köpa i nät. Annars kan du ju göra själv i nät med.
Ja. Som en liten brevlåda med...
Ja, och då får den ju bara sitta på väggen inne under... Där under... Precis. Och sen foder. Samma sak där. Där har vi köpt enkla plast... Eller vi har två grejer. Jag har en där jag har klippt upp hål i nätet. Där han sitter på utsidan och lyfter på ett lock och fyller i foder. Så du kan ha stora mängder med fri tillgång på foder till djur som ska växa.
Mm.
Till exempel om du vill det också då. Jag är inte helt nöjd med den konstruktionen. Men så vi har gått över till sådana här superenkla foder... Burkar helt
plastkoppar.
Enkelt. Ja, plastkoppar helt enkelt. Som vi,
alltså man sätter på nätet, va?
Ja, du har två krokar på som du viker åt sidan så sitter den där sen. Och så kan du lägga pellet eller vete eller något i den där.
Då kommer vi nästa fråga. Är det svårt att komma åt någonstans i buren? För det låter som att den här en meters takbiten som inte går att öppna, då kan man kanske svårt att nå eventuella djur.
Alltså, i hörnet. Ska du ta ut djur... för att leverera eller slakta eller någonting sånt där, så får du gå in i buren.
Okej.
Och där är det ju...
Och huka ner, men om du bara är 60 hög då, hur tar du in?
Ja, alltså jag har ju en hustru, jag skickar in henne.
Alltså som barnen som sotade på... Alltså får jag säga,
ja, men alltså 60 centimeter är inte jättelågt, Kalle. För mig och dig är det inte jättehögt, men för mer vanliga människor så är det det.
Ja, ja.
Det är faktiskt det.
Och just det. Och är det svårt att komma åt och lägga in det där höet i den där nätbrevlådan under taket?
Nej, det är det inte. Utan du viker ju, den här luckan där är ju väldigt lätt att vika upp. Alltså den väger ju nästan ingenting. Är du väldigt liten så får du ju en bredd där på 15 cm om du ska kliva i. Så jag tänker på mindre barn eller väldigt kortvuxna så blir det, kan det ju bli ändå lite besvärligt där, va? Men för de flesta blir det inte det. Och du, det, i och med att du öppnar den här luckan liksom, det, så ligger ju den på presenningen då, om vi säger så. Så är det ju bara att sticka in handen där och ge dem. Det är inte krångligt alls.
Och anledningen till att du vill ha nät i botten gissar jag att det är för kaninerna kan gräva sig ut.
Ja, det måste du ha.
Och rovdjur kan gräva sig in.
Jajamensan. Ja.
Men och att kycklingarna, det ska vara lätt att flytta dem så att du kan lyfta alla djuren och buren samtidigt.
Inte minst när du ska flytta dem, va? För då måste du ju lyfta på buren. Och går de på marken så... Nej. Du vet, det kommer i kläm under kanter och grejer. Det går inte. Du måste ha nät i botten där.
Ja.
Och i den här typen av konstruktion med så blir det ju en viktig del av hållfastheten dessutom då.
Mm.
Men den är... Alltså, den var lättare än vad jag trodde till och med. Det är ju ändå hyfsat grov tråd och sådär, va. Men den är fantastiskt lätt och väldigt stabil då.
Gud vad inspirerande, Patrik. Man blir sugen på att bygga en sån här.
Ja, jag ska väl... Nu har jag ju tagit, alltså, du vet, en ritning manuellt i en podd. Jag tror att vi gjorde det ganska bra ändå, Kalle.
Ja, för om jag fattar, då borde ju lyssnarna fatta också. Men vi får ta en bild på det här och lägga ut också.
Ja, det får jag göra.
Och du får ju kränga ritningar också.
Ja, jag har ju alltid gett bort alla ritningar för att uppmuntra folk och så, som inte har råd att köpa kuper och så med och byggsatser och sådär. Men jag har tänkt nu, jag håller ju på att dra igång samarbete med ett norskt företag där jag gör online föreläsningar som kan bokas och man kan både boka on site och online då.
Mm.
Och det gäller introduktion till topplidskupa, det är beredskapsföreläsningar.
Och kaninbursbygge?
Nej, men så kommer jag också faktiskt, jag har ju pratat om det här med böcker och så vidare, så att det kommer nog att bli så att jag gör e-böcker för att komma över första tröskeln eftersom jag aldrig har gjort böcker, va? Och de kommer jag ju att ta en summa för, men så kommer jag också lägga ut ritningarna där, och då kommer jag att göra så här att jag lägger ut den så man kan ta den gratis, och om man vill så kan man betala eller köpa ritningen i en annan produkt.
Gud vad bra. Perfekt.
Så kostar den 49 kronor eller något, inte vet jag. Typ så.
Det är perfekt.
Ja.
Och vad kul, Patrik. Jag såg att Richard Perkins, han som din gamla granne som ska flytta, men han håller ju på och säljer mycket ritningar och sånt där.
Mm.
Så det verkar vara en grej som folk håller på med.
Ja, det är säkert en bra marknad där. Men jag känner, eftersom jag har gett bort ritningar i decennium typ, så är de ju spridda. Och då tänker jag, kan man göra så här att, för jag vet ju det när jag har på så länge också, att alltså det är ju folk som frågar, kan inte du göra så jag kan betala lite?
Ja.
Du vet, det är, jag vet inte hur stor andel det är, men...
Det är lite grann i alla fall.
Ja, så är det. Och jag tycker det själv att det är så här att när man köper utav folk och så tar de för lågt pris och så levererar de något som betyder mycket för dem, så säger de, du måste ju höja priset lite så att det liksom är värt för dig att hålla på. Annars lägger de ju av efter ett tag.
Ja.
Så att man får ju, det är ju inte bara det där att vara gniden hela tiden, det funkar ju inte, utan vi måste ju ha att det fungerar också, saker och ting.
Ja, men exakt. Och vi har pratat om, angående podden, så vi pratade om att vi ska erbjuda en prenumeration så ni slipper reklam helvetet. Men
ja, men jag tänker det får vara efter jaktsäsongen när vi kan leva upp till någon form av kontinuitet på avsnitten, känns det som.
Där det lugnar ner sig lite.
Ja.
Du, Patrik, vi ska sluta. Men stort tack för idag, Patrik. Bra jobbat och kul med sökkursen och kul med kaninburen.
Mm.
Jag tror att man kan bygga en större om man vill att barnen ska kunna gå in och gossa med kaninerna, om man vill ha lite mer gosskaniner?
Högre, absolut.
Ja.
Ja, men den blir bara stabilare.
Ja, bra. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Fortsätt mejla frågor. hej@katastrofen.se är adressen. Tack för alla frågor. Vi hinner inte svara på alla, men vi blir jätteglada. Och jätteglada för alla glada tillrop. När jag var igår på kval till älghunds SM. Lade ut en bild på det jag tältade inför det, för jag ska vara där så tidigt på morgonen. Då kom det en kille för att säga, sluta aldrig med podden. Han kände igen var jag tältade någonstans.
Nej, men det är kul. De skriver ju det på, jag vet inte hur mycket du hinner läsa på Instagram. Det är ju jag som har lite uppgift där och visa att vi läser vad folk skriver och sådär. Och ge ett hjärta, en gilla där.
Ja.
Så jag ser ju det, och det är ju mycket meddelanden och sånt där. Att det är inte helt meningslöst det vi gör, Kalle, i alla fall. Så kan man väl säga.
Vi blir jätteglada för när ni säger snälla saker.
Ja.
Ha det så bra. Puss och kram. Vi hörs om en vecka. Hej då!
Hej då!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.